en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden. Makoto Asari heter jag. Patrik Syk är alltjämt ledig från poddtjänst. Men Samuel Abrahamsson tillbaka.
Ja.
Förra veckan också. Hur står det till med dig?
Jo, det är bra. Det är ju snart helg.
Kort, koncist. Bra podd. Nej. Skämt åsido. Det som sagt, nu är det ju inget, eller i det stora transferfönstret, de som vi bevakar mest är ju inte öppnade. Turkiska är fortfarande öppet. Vi kommer in lite på det också. Och lite andra ligor och givetvis det allsvenska fönstret med som är i full fart där kollega Daniel Kristoffersson tar fram det mesta som händer på den fronten. Om ni vill ha lite mer allsvensk silly så in och lyssna på Allsvenska podden från tidigare i veckan i tisdags där undertecknad och Disco då pratar kring allsvenska övergångar och dylikt. Men det ska också sägas så att nu när det är off-season då är det faktiskt så att Silly-podden kommer varannan vecka att vara exklusivt för er som har plus. Men då som sagt, vi har ju många lyssnare här och för er alla trogna lyssnare så har vi tagit fram ett erbjudande. 2 månaders plus för 49 kronor. Och förutom då att du får Sillypodden en gång i veckan istället för en gång varannan vecka som det kommer bli då annars, så får du ju massa annat. Vi har ju Coppa del Rey semifinalen med El Clasico, dubbla El Clasico som väntar i vår. Coppa Italia ska avgöras, vi har allsvenska försäsongsmatcher, diverse tv-specialer, såklart Sillysvepet med Disco också och massa annan content som ni hittar då om ni har plusabonnemang på Sportbladet. Så att om ni är vill du lyssna vidare varje vecka på Sillypodden, då kan ni gå in och då skriva upp er på den här kampanjen. Och det är kampanj.aftonbladet.se/sillypodden. kampanj.aftonbladet.se/sillypodden. Och efter den lilla reklamjingen så kan vi väl gå in på det vi ska prata om här. Och ja, det var ju många som undrade kring det i måndags när vi spelade in Premier League-podden om sitt i utredningen där då Premier League gick ut under måndagen och konstaterade att man har inrett en utredning mot Manchester City rörande flertalet brott mot ligans ekonomiska regelverk. Och det här rör sig om över 100 separata fall och det rör sig om allting ifrån hur man har visat spelarlöner och tränarlöner, hur man har redovisat diverse olika intäkter och alla möjliga parametrar. Till att börja med, Samuel, vad kände du när liksom den här nyheten kom?
Ja, man blev väl både förvånad och inte förvånad att det förekommer fusk i flera av de här storklubbarna. Det är jag väl inte särskilt förvånad över egentligen. Vi ser ju till exempel hur Chelsea väljer att gå runt FFP nu med att skriva de här långa kontrakten på 8-9 år och så vidare för att kunna betala av under flera år och sådär. Så att sen var det ju hisnande med att det var väl 115 tror jag totalt på City. Och det alltså, och var väl under 7-8 års tid.
Ja, till och med 9. Det här är ju under från 2009 till 2018 så ska var det. De här förseelserna ha begåtts.
Ja, och då är det ju många som undrar framförallt hur kommer City straffas liksom. Och så här, Arsenal fans en del dröm om att det ska blir poängavdrag för City redan den här säsongen. Så det kan vi nog slå fast, vill jag bara, eller slå bort att så blir det inte. Vi kan slå fast det snarare.
Det vågar du göra alltså?
Ja, nästan alltså. För att enligt vad jag har läst av de som ändå har dragit fram det här och de som är insatta i allting är så att utredningen och innan vi i så fall kan få ett straff för City ska vara, det kan liksom ta 3-4 år. Alltså ja. Det är det pratas om. Och då, alltså, nu sägs det ju också att flera av de andra storklubbarna liksom inom Big Six i Premier League då, United, Arsenal, Liverpool var det väl med som det ryktas om, de liksom kämpar ju mest för att nej, men City måste straffas och de måste straffas rejält, att det är liksom det är tvångsdegradering ner liksom i divisionerna och så här, och de ska poängavdrag för de andra säsongerna, så Liverpool och United skulle få massa ligatitlar. Jag vet inte hur viktigt det är egentligen att få retroaktiva ligatitlar. Jag vet inte om man känner så mycket som supporter och att man vill fira det i efterhand, om jag ska vara ärlig. Men ja, så det är väl, ja, det är klart, men det kommer ju ta tid liksom. Det kommer inte hända någonting här och nu. Det kan vi nog ändå, tycker jag i alla fall, slå fast, att de som drömmer om att City ska få poängavdrag den här säsongen, ja, ni får nu sluta hoppas. Men med det sagt vet vi faktiskt inte om det här. Det här kan ju ändå påverka spelarna på planen, alltså under våren. Alltså visst, man, spelare brukar vara bra på att säga, ja, men det som händer där, det, liksom, det bryr inte vi oss om på planen. Men det är klart att när det skakar hela klubben liksom, då, det är klart att även spelarna blir påverkade, vare sig de vill det eller inte. Det, och en del kanske börjar till och med se över lite, jaha, kan man vara kvar i den här klubben om du fuskar? Jag menar, Guardiola var ju rätt tydlig. Det var ju inte ny, men det var ju för något år sedan, eller när det var, att om det har förekommit fusk, då kommer jag lämna dagen efter, sa han ju.
Så vi, det blir kul att se om man står fast vid sitt ord då, ifall det nu är så. Och det, sen, som sagt, det är precis som du är inne på, det här kommer ju bli en jättelång process på alla sätt och vis. Det är ju väldigt, alltså den stora skillnaden jämt emot, om man då blickar till exempel på Italien, där Juventus fick 15 poängs poängavdrag här nu för plus Valencia-gate där, med upptrissade spelarvärden i samband med bytesaffärer och övergångar. Det är en väldigt tydligt systematisk grej de har gjort. Citys fusk, absolut, om det nu visar sig att det här stämmer, så är det ju givetvis systematiskt, men det är gjort på helt andra saker. Väldigt mycket svårare att klargöra exakt hur stort brottet är, för det är så många olika små förseelser som bygger upp i det här på något vis. Och det är ju, alltså om man tittar på det som de anklagas för, så är det ju diverse, bland annat betalningar som inte har redovisats på rätt sätt, det är att man inte har varit medgörliga att visa rätt papper om diverse olika saker, att till exempel att Roberto Mancini då som tränare egentligen var mer betald än vad han kanske officiellt ansågs vara, och att man på olika sätt då har brutit mot det ekonomiska regelverket. Man har ju tagit in en advokat med namnet Lord Panic. Väldigt roligt att han heter Panic, tycker jag också. Som inte är så billig, ska vi väl säga till att börja med.
Nej, det snackades väl om 5 miljoner kronor i veckan, va?
Ja, kostar att festa. Ja, så alltså, de har tagit in honom där i alla fall. Och det är ju inte den enda advokaten, såklart. Det här kommer ju bli en lång rättslig process på alla sätt och vis, men såklart, jag har väldigt svårt att säga till tvångsnedflyttning eller till att uteslutning ur ligasystemet.
Det tror inte jag heller. Nej. Det är bara att det är många liksom motståndarsupportrar som såklart hoppas på det, för att, ja, så är det ju, ja, alltid. Man vill ju att rivaliserande klubbar liksom ska straffas, men jag tror ju inte heller det blir så. Det, alltså, man är lite luttrad också över hur den här fotbollsvärlden funkar på alla nivåer, och liksom, om de nu blir skyldiga till fusk, ja, då är väl ändå känslan att det slutar typ med böter, höga bötesbelopp. Sen har inte det så stor betydelse för City, men ja, alltså på ett sätt vill man ju ändå att, ja, sanningen behöver komma fram och att det blir krafttag. Sen vad det är väldigt svårt att säga vad som är rätt, för att det tror jag liksom vi får återkomma till fler gånger, och det kommer som sagt dröja flera år säkert.
Ja. Sen så här känner jag väl, om Arsenal gör en sån säsong som de gör just nu, vill man verkligen ha som en asterisk på den säsongen att City får ett poängavdrag?
Alltså, nej, du förstår, alltså, vad jag menar. Sett, du, ja, absolut. Jag har sett liksom många Arsenal-fans på sociala medier så, som känner att för helvete, ger de inte poängavdrag, för att då, om vi vinner ligan, så kommer det bara komma ihåg som säsongen City fick poängavdrag liksom. Och det är ju inte så jävla kul. Man vill ju ändå vinna för att man var bäst. Och visst, det kanske man ändå är, men det blir ju ändå den liksom lite smolken i bägaren.
Ja, men precis, så det känns på något sätt. Och det är också svårt. Det här är saker som gjordes senare, och ja, då är det väl korrekt om det blir straffat, om avdragen ska ske på liksom man sätter i efterhand, att man tar ifrån titlar. Så det kan jag väl på något sätt med. Men jag tror inte det kommer hamna där. Men det är allt för tidigt att veta vad det här kommer ta vägen. Och det är väl också det som gör att det kan påverka deras transferförfaranden, om vi kommer in på det som har med liksom sillipods-relaterat att göra. För att de vill ju göra saker till sommaren. De har idéer, men det är nog många spelare som kanske tvekar lite på hur attraktivt Manchester City är. Hur mycket pengar kan Manchester City spendera till att börja med, om de har det här mot sig just nu?
De behöver ju också göra grejer, tycker jag, bland annat.
Ja, alltså på vänsterbacken. Ja,
det... Och sen dessutom, alltså Bernardo Silva, det finns ju ändå en del konkreta rykten om att, ja, men den här sommaren så blir det en flytt liksom. Det har ju ryktat, vi har pratat om det i ja, hur många transferfönster
som helst. Hur länge som helst att prata om Bernardo Silva.
Känns, så att... Någon gång ska det ju också hända liksom, och då kanske det är i sommar, och då behövs ju ändå en ersättare komma in där liksom. Sen har inte han varit helt ordinarie den här säsongen, för Pep laborerar väldigt mycket med sin elva. Men det är klart att det behöver ändå komma in, alltså när en spelare som Bernardo Silva försvinner så märks det, så det är klart att någon måste komma in där i så fall. Och sen vet man inte, jag menar, förra sommaren så sålde de Jesus, och det var Sterling och det var Zinchenko. Alltså det var många som rensades ut.
Det är en stomme de sålde.
Ja, precis. Och det var, alltså, det gör ju också att man inte riktigt vet lite vad kommer City landa i sommar. Liksom. De kanske får för sig att sälja, ja, kanske inte De Bruyne liksom, men helt plötsligt kanske skicka Mahrez. Det har ändå ryktats om det lite innan. Alltså att de säljer ytterligare Bernardo, det är ju ändå en sån som har varit där många år också. Alltså att de säljer ytterligare så här och tänker att, nej men Guardiola, framförallt om de inte vinner ligan, kanske man tänker att nu ska vi bygga om rejält liksom.
Ja, de kommer agera i sommar, det är helt övertygad om. Sen får vi se vad de kan göra och vilka spelare som liksom är intresserade av att gå dit. Det blir ju väldigt spännande att se. Det finns ju en spelare som de har kopplats till tidigare, och det är ju en viss Jude Bellingham. Det kommer ju uppgifter om att Bellingham kanske inte är så City-aktuell med Rio med just detta. Det kan vara en ganska stor stoppkloss för City i den jakten. Och vi börjar väl ändå på något sätt strömlinjeforma, och mer tyder ju på att faktiskt Liverpool ändå är någon form av kandidat här.
Men tror du att det påverkar, för känslan
är det påverkar,
att Liverpool missar Champions League, tänkte jag säga, för det ändå känns
ena klubben missar Champions League, den andra riskerar att uteslutas av Champions League.
Då är det Real kvar.
Ja, och Real Madrid verkar ju inte heller ha så stor tilltro, man ska tro det som rapporteras nu, att nu börjar ändå vinden vända även i Spanien, att ja, men Bellingham vill nog till Premier League. Alltså det verkar som att han kommer hamna där. Mm. Och primärt av ekonomiska anledningar, Real Madrid kommer inte kunna matcha de buden som Liverpool, City, United kommer att presentera. Det enda som skulle kunna få Bellingham till Madrid är att Jude Bellingham själv klargör, jag vill till Real Madrid. Ja, det är det. Som Tchouameni gjorde. Mm. Annars så kommer inte det att ske. Om det blir en fråga om vem som betalar mest, då kommer han inte hamna i Real Madrid, tror jag, utan då kommer han hamna annanstans.
Och Real tycker inte jag i alla fall, alltså Liverpool är mycket större behov av honom än vad Real är.
Beror på om man ser det.
Ja.
Men absolut, ja, Liverpool är ju mycket större behov på så vis. Det är mycket mer tydlig plats han skulle ha där, men sen...
Nej, det är klart att Real skulle ha nytta av honom, missförstå mig rätt.
Ja, om Camavinga nu ska bli vänsterback så.
Ja, det kan du lägga ut vad du tycker om Bakota.
Det är ett annat kapitel. Alltså det är liksom jobbigt att se Camavinga vara så bra på vänsterbacken. För att han har ju varit helt fenomenal där. Nu den här matchen mot Mallorca i helgen när man var ganska överkörda, överlag gör en ganska dålig match rakt av där, så... Vad kan man vinga vet på plan som vänsterback. Han spelade ju vänsterback här nu mot Al Ahly i klubblags-VM som drog igång också.
Men man vill ju inte att en av världens största mittfältstalanger ska vara vänsterback helt plötsligt. Alltså jag fattar att de vill lösa situationen. Alltså
Jens Gustafsson-drag.
Ja, men man vill ju inte att han ska vara det liksom, att han skolas om helt och hållet, utan man hoppas på att det är en paniklösning nu och sen får han återvända till mittfältet där han hör hemma ändå.
Nej, det är verkligen så här IFK Norrköping-vibbar på när Jens Gustafsson ska skola om varje mittfältare i truppen till wingback.
Tror du Ancelotti har kollat på vad Jens gjorde?
Ja, absolut. Det är helt uppenbart att han har inspirerats av Jens Gustafsson. Nej, men en pressad Carlo Ancelotti ska vi lägga till också. Det har ju kommit uppgifter om att han har fått ultimatum nu. Att om man inte tar hem den där klubblags-VM-titeln från Marocko där de är just nu, så...
Tack, vad du.
Ja, nu har man väl i och för sig... Ja, det är väl sanslöst om man inte skulle göra det. De vann ju semifinalen här mot egyptiska Al Ahly med 4-1. Nu vidare till final där man möter Al-Hilal från Saudiarabien, så att det inte kanske är det tuffaste motståndet på vägen.
Nej, visserligen Benzema och Courtois är väl inte med, men de ska ju vinna ändå.
Jag börjar tänka, valde inte Cristiano Ronaldo fel saudisk klubb om man skulle gå till Al-Hilal istället och där gått spela klubblags-VM nu och kanske lagt till en titel om det har gått bra.
Och vinna mot Real också.
Ja, det finns andra. Jag kanske valde fel klubb i Saudiarabien. Bara en fundering jag hade. Om man nu nödvändigtvis skulle dit där han nu är och har gjort sitt första mål också. Men så är det med det. Finns andra saker i Real Madrid som är värda att ta upp. Det finns ju kontraktslägen på Marco Asensio och Dani Ceballos. Där den sistnämnde ska ha approachats även av Atletico Madrid, som är väldigt sugna på att plocka honom på fri transfer. Det är trovärdig uppgift från Marca som gör gällande det i alla fall. Men Ceballos själv vill vara kvar. Och det enda som återstår väl att Real Madrid också gör sak i saken så att säga, och erbjuder den där kontraktförlängningen som det har pratats om. Han har ju spelat till sin startplats där nu. Så att...
Ja, det har varit kanon faktiskt. Det är väl nästan i sitt livsform tillsammans med tiden i Batista.
Han ser ut som Bettis Ceballos.
Ja, men sen kan vi väl också lägga till, det har ju ryktats om att Toni Kroos skulle kunna tänka sig att lägga skorna på hyllan i sommar. Jag vet inte, seriöst.
Ja, det har funnits uppgifter.
Men det skulle ju också liksom, då finns det ju verkligen en plats för Jude Bellingham dock. För då börjar det ju ändå bli lite tunt på mittfältet om, och jag menar om Ceballos också försvinner och Kroos och så vidare. Men
jag tror ju att de kommer förlänga med Ceballos i slutet.
Ja, det borde man ju verkligen göra.
Borde man göra.
Det borde inte vara så svårt, kräver inte en hutlös lön. Går väl också med på att vara en rotationsspelare liksom, så att nej, det är kul att se att Ceballos är på bra humör igen och tycker det är kul med fotboll, för så har det inte känts alltid de senaste åren liksom.
Nej, och Marco Asensio är ju också, där ska man ju försöka förlänga med honom, men frågan är om Asensio går med på den roll som han erbjuds. Och det finns prat om kontrakt i 2027. Asensio vill ha en framstående roll. Vet inte om Real Madrid riktigt vill ge honom en så pass stor roll som Asensio vill ha. Så där är det väl förhandlingar hit och dit också som pågår med Premier League-intresse och så vidare.
Ja, det snackas länge om Premier League då, och olika klubbar. Ja.
Det lär hända saker i alla fall, även om man inte då agerat överhuvudtaget här i januari och har en ganska tunn trupp i dagsläget med tanke på skadorna. Det är som sagt, vi var inne på det att det finns ju några fönster fortfarande öppna. Och det finns ju då bland det turkiska fönstret. Det ska till och med vara öppet ytterligare en vecka nu än vad som var planen från början. Och det är i och med den fruktansvärda jordbävningen som har skett i landet, där flera människor har mist livet och som har påverkat landet givetvis. Och även då fotbollsklubbarna där. Vi har ju haft otroligt tråkiga uppgifter om fotbollsspelare och andra såklart som har fastnat i rasmasser och dylikt där. Alla tankar till de drabbade i den katastrofen. Men i alla fall det turkiska fönstret ska då vara öppet längre. Och det är Nicolo Zaniolo som verkar vara på väg in till Galatasaray. Kommer bli den dyraste värvningen till turkisk fotboll någonsin, rapporteras det.
Är det inte till och med presenterat, eller sitter jag här och gissar nu?
Du, det är en väldigt bra fråga om det faktiskt är det.
Jag sitter och googlar här samtidigt nu, som sägs så bra.
Jag tror inte att de har presenterat i och med att det har funnits mycket annat. Ja, det är han ju såklart, för att han har varit givet med mig och hjälpt till med...
Här är bilderna han hjälper till med efter fruktansvärda jordbävningen. Ja, Zaniolo, den historien pratade vi väl om efter Deadline Day och på Deadline Day och så vidare. Han nobbade ju Bournemouth och sen när det inte fanns någon som ville köpa honom så sa han ja till Bournemouth, men då kände Bournemouth med, vi har fan inga mer pengar nu, nu blir det ingenting för dig. Mm. Och då var det ju, ja, Roma var ju inte aktuellt att stanna kvar, och kändes det ju inte som, för att han hade ju inte fått någon som helst speltid. Då kan vi säga att José Mourinho verkar ha tagit Rick Karlstorp till nåder helt plötsligt.
Ja, Karlstorp är till nåder.
Det är en jävla chock ändå, måste man ändå säga, för att så som han var ute i, ja, låg ju längst ner i frysboxen bakom de här bortglömda fiskpinnarna liksom. Så långt bort var han ju. Men ja, kul för honom.
Ja, precis. Han har ju gått till Galatasaray här nu, men opresenterad också. Men det ska ju säga, jag tycker det här är en win-win-lösning för alla parter. Alltså Zaniolo hade ju inte tagit sin nåder. Om Karlstorp låg och hängde med fiskpinnarna i frysboxen, då är ju Zaniolo där bort med bortglömda liksom brödkanten som blir så här kvar i en påse och limpa man har lagt längst ner. Den är som man verkligen har glömt bort. Man tänker, nej men jag vill inte ta upp den här lilla brödkanten och tina.
Den får ligga där liksom.
Den bara ligger där liksom långt ner bredvid någon så här bortglömd infryst currygryta. Nu tänker jag på min egen frys.
Man kan återgå igenom sin frys i Sillypodden.
Otrolig content. Den här ni får i Sillypodden.
Och där hittar han Zaniolo helt plötsligt också. Det är helt otroligt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, precis. Nicolò Zaniolo som sagt långt ner vid den frysna currygrytan i Farsa strand. Nej, men han, för hans del, han får spela fotboll.
Ja, och det är det viktigaste.
Och den här dealen har också en utköpsklausul på 35 miljoner euro, har det rapporterats. Det vill säga, det är, om han imponerar där, det är en öppen gata för honom att gå till en annan klubb. Om det blir aktuellt med Premier League, flytt igen till exempel till sommar, så kan han göra den.
Han kommer ju också till ett lag, väldigt välfungerande lag. Galatasaray leder ju turkiska ligan med x antal poäng före Fenerbahce. Får spela med Icardi bland annat. Det är ju inte så illa.
Dries Mertens.
Ja, Lucas Torreira är väl där, den gamla Arsenal-mittfältaren. Och ja, ett gäng till. Det enda som jag tycker är tråkigt som sagt är att turkiska ligan är inte den ligan man följer mest. Och Sagnolo är liksom ändå 23, tror jag. Så man hade ju ändå velat se han i topp 5-liga. Liksom. Jag hade gärna sett att han hade gått till Milan, för jag tror det hade varit en väldigt bra lösning.
Men de hade ju inte råd.
Det. Nej, jag vet. Ja. Men om man bara tänker det fotbollsmässiga, Milan hade ju haft nytta av honom också. Men gör han något bra år där, så kan han ju säkert attrahera större klubbar i topp 5-ligorna igen. Liksom.
Återförenas med Sergio Oliveira också.
Ja, bara en sån sak.
Ja, det är helt mitt att Milot Rashid är på lån där från Norwich. Det är också en... Det var något. Men som sagt, Zaniolo i alla fall presenterad också och med och hjälper till där med Galatasaray, som givetvis tar ett, som alla klubbarna gör, tar ett stort samhällsansvar här i det här katastroftiden som är i Turkiet. Finns andra fönster som är öppna också där i MLS, där man då börjar jobba inför den nya säsongen som kommer. De kör ju vår höst precis som man gör här i Sverige. Och då finns det en öppning för en viss Pierre-Emerick Aubameyang. För att det som stoppade honom från en flytt i vintras var att han redan registrerats för två olika klubbar under den här säsongen. Barcelona samt Chelsea. Det var snack om, ska Barcelona ta tillbaka honom? Men då stoppade La Ligas regler där, för att La Liga tillåter inte att du registrerar samma spelare två gånger på en säsong.
Ändå logiskt på något sätt.
Jag kan köpa det ändå till viss del. Sen om du liksom lånar ut en spelare och han registrerar, det är ju en annan sak såklart. Men i alla fall, det gick inte för Auba i det här fallet. La Liga sätter stopp. Och då fastnar han ju Chelsea. Vad ska han göra då, tänker man? Jo, då är det ju MLS-fönstret som är aktuellt. Och där ska ju ändå Chelsea och Los Angeles FC ha diskuterat en övergång för Pierre-Emerick. Och det känns väl, alltså, jag vet inte. Jag tror fortfarande skulle kunna bidra i den europeiska scenen också. Men samtidigt så har han ju nästan in sig i ett hörn på något vis här nu, och inte levererat för Chelsea heller.
Nej, det känns ju väldigt tidigt på något sätt ändå lämna liksom,
33
Europa.
Är ni för sig.
Ja, men vad fan, kolla på Lewandowski och Zlatan och vissa andra, de håller på rätt många år till. Jag menar,
fast Auba är väl lite mer beroende av sin fart.
Absolut, men jag menar, det har ändå gått väldigt fort utför. Jag menar, han lämnade ju Arsenal i januari förra året, men gjorde ju ändå väldigt bra ifrån sig Barcelona under förra våren. Jag gjorde ju mål på El Clasico när Barcelona körde över Real bland annat, och var ju liksom, ja, men funkade ju väldigt bra. Sen köpte de en viss Robert Lewandowski i somras. Ja, då är det bara flytta på sig, så enkelt är det. Chelsea behöver en anfallare. Sen har du ju inte fallit väl ut där, du ska ju säga, så att ja, Potter såklart har sagt att nej, men han är en viktig del av truppen och han kommer få sina chanser, och det måste ju tränarna säga. Men han har ju också blivit utelämnad i Champions League-truppen. Får inte spela mot Dortmund här nu eller under våren om de går vidare. Och Aubameyang, matchen förra veckan mot Fulham, då var han inte på plats, utan då var han i Milano i Italien istället. Det känns ju ändå som att han vill inte vara kvar där, och Chelsea känner, lämna bara. Vi har så många spelare med, så det är liksom kvitta om du försvinner. Visst, anfallare har de väl inte så många, just renodlade nio,
men de har ju andra.
Jag
ska inte gå igenom mer av min frys, men Auba är ju där någonstans också.
Han ligger också där. Vad har du mer i din frys? Man blir ju nyfiken.
Sjukredigt att prata om folkens frys för övrigt. Men apropå...
Nej, men det är klart det vore bra för honom att lämna för alla parter. Sen är det lite tråkigt att kanske gå till MLS, men det är ju enda alternativet. Turkiet kanske med, men det verkar jag inte intresserad av. Kanske.
Nej, och LAFC, det blir väl jättebra på något sätt, känns det som att få spela med Jorg Kilini, bara en sån sak.
Ja, bara en sån
du
sak.
Nämnde ju Zlatan lite här smått, bara fast som en referens, så jag kan ju bara slänga in den just nu, pushen som kom i telefonen precis. Zlatan tillbaka i Milans matchtrupp.
Väldigt roligt.
Ja, truppen här mot Torino. Det är ju väldigt kul att se att han är tillbaka. Hoppas att han kan komma in och kanske få lite speltid och bli en viktig del för ett Milan som haft problem.
Ja, då blev vi all hjälp de kan få just nu. Och Zlatan i icke-matchform kanske liksom tänker man, men vad kan det hjälpa? Ja, det kan nog ändå hjälpa en hel del, för så som Milan har sett ut och den approachen man hade till Milano derbyt förra helgen säger ju att de är riktigt ute på djupvatten här nu. Pioli hänger löst till och med och så vidare. Och de ligger ju sexa nu, regerande mästarna, kanske till och med missar Champions League. Och då ska vi säga att Juventus ligger liksom nere i källan i tabellen. Annars hade de också varit före, så att något behöver hända.
Ja, Milan måste göra någonting. Och de har ju en av klubbarna som har erbjudits lite förstärkning efter deadline här också. För att Iscos agent har fortfarande en del att göra, för Isco är klubblös. Det vart ju inget med Union Berlin. De kom inte överens där på deadline day, och han letar fortfarande klubban, ska bli erbjuden till Milan bland annat. Roma är en klubb som han också erbjuds till, och den känns logisk med Zaniolo som gått till Galatasaray.
Snackar som Everton också, vill jag bara slänga in.
Det gör det, och det ska finnas förhandlingar och diskussioner om Isco till Everton också, att han skulle kunna bli någon form av James Rodriguez injektion för dem.
Vad skulle du vilja se Isco då?
Ja, det är svårt alltså.
Han ligger inte i din frys, eller?
Nej, Isco är ju ute och letar och sonderar terräng. Det är det han gör just nu.
Ja.
Och letar ny klubb, och det är ändå inga dåliga klubbar det pratas om för honom. Han är ju ganska ung fortfarande, egentligen han är ju 30. Absolut inte hållit nivån riktigt som han kanske gjorde för några år sedan. Så enkelt är det ju. Han var inte jättestark i Real Madrid på slutspurten. Och Sevilla lyckas han inte alls i. Det var ju Lopetegis värdning, Lopetegi försvann och San Pauli kom in, så var det bara att bryta liksom.
Men det är klart att ändå locka lite med Roma och Dybala och Tammy Abraham och
Isco där. Jo, såklart att det gör det. Såklart det gör det.
Sen Milan, ja, som sagt, de behöver all hjälp de kan få, så varför inte? Alltså, jag tycker alldeles för många deras offensiv inte håller måttet helt enkelt. Det vet jag också att du tycker med Messias och Salamäkes.
Att det är höger så tycker jag verkligen. Men jag vet inte om Isco är spelaren. Så att säga. Vet inte. Nej. Är han som en uppgradering på Brahim Diaz? Tveksamt.
Ja, inte den Isco vi ser just nu. Det var den Isco för 2-3 år sedan. Absolut. Men nu är vi ju inte där. Och nej.
Jag tror inte han är Evertons krislösning, för jag ser inte Isco gå in under Sean Dyche och
Nej, så som Everton spelade mot Arsenal i helgen också, som Sean Dyche kommer spela, så finns det ingen plats för Isco.
Nej, men en Serie A-flytt, om det så är till Roma eller Milan, hade väl varit kul att se ändå. Jag hade ju hoppats på Union Berlin, men det vart ju tyvärr inte.
Men borde det inte ryktas mer om någon annan La Liga-klubb?
Vilken då?
Nej, jag bara tänker att han är ändå spanjor och vill kanske.
Alltså det var ju lite lösa rykten om Malaga ett tag.
Ja, okej.
Okay. Men det var ju väldigt löst.
Hur är Malaga nu för tiden? Har faktiskt
de är inte i La Liga.
Nej, det vet jag. Men är de med topplag i segundan eller?
Ja, alltså det är inte riktigt. De är ju ganska långt ifrån där de var en gång i tiden, om man säger så.
Ja, och de var ju framme i Champions League-kvartsfinal och bland annat. Ju, så att...
Ja, så att jag har väldigt svårt att se att en sån
typ flytt... Typ Vallecano eller Osasuna eller någonting då? Nej, bara försöker.
Ja, alltså nu ska jag prata säga Malaga är ju så pass illa att de har varit på nedflyttningsplats.
Jaha, det är så illa.
Just nu. Det är så pass illa.
Ja.
Ska ju säga tillsammans med Ibiza och Lugo och Ponferradina där nere i botten av segunda.
Men Lucas Perez gick ju hem till Depo, så...
Ja, men det var ju för att rädda upp dem från tredje divisionen.
Ja, men jag tänker Isco kanske vill rädda så att de inte åker ur här Malaga nu då.
Men om man tar Isco och man tar hans grunder, så är det väl nästan till och med mot Valencia-hållet han ska fly. De behöver ju räddning, om inte annat. Men de kommer inte värva några spelare, och ingen vill väl till det här Valencia som det ser ut just nu. Det var ju Valencia han slog igenom en gång i tiden. Han gick från Valencia B, slog igenom i Valencias A-lag, och sen hamnade han i Malaga där han kanske fick det stora genombrott egentligen. Var ju i Malaga-tröjan, så att det finns väl en aspekt där också.
Nej, det blir nog inte Spanien då.
Nej, jag tror inte att det blir det i det här läget, och det kan vara kul att se honom i en annan miljö och se vad det skulle kunna ge också. På tal om någon som ändå ryktas kunna få en ny miljö, vilket är ganska osannolikt, så har du stormat lite kring Manuel Neuer, denna alltså klubbikon i Bayern München, denna del av möblemanget på Allianz Arena som han ändå har varit under väldigt många år. Skadad just nu efter en skidolycka, och Jan Sommer är väl som han ersättare, men Neuer har inte suttit lugnt på båten. Vi ska faktiskt ringa upp Kevin Bader, vår Tyskland-expert, för att se läget med Manuel Neuer. Ja, då har vi med oss Kevin Bader. Ja, Manuel Neuer har skapat rubriker borta i Tyskland, visst är det så?
Ja, FC Hollywood lever i allra högsta grad. Manu Neuer står verkligen för de stora rubrikerna i dagens tyska fotboll, får man säga, Makoto.
Ja, alltså det, han ska väl ha, han är ju skadad som sagt och borta här nu. Men han har ju uttalat sig bland annat då kring en målvaktstränare här som har fått sparken, om jag förstått det rätt, va?
Yes, det är, alltså det är en lång historia, men för att dra ner det lite kortare, det är ju så att hans målvaktstränare och bästa vän, ska också tilläggas, Toni Tapolic, som kom tillsammans med Manu Neuer 2011 till Bayern München, har fått sparken, och det fick han för ett par veckor sedan, och det har gjort så att Neuer har blivit väldigt arg och ledsen, som man läste i hans intervjuer som inte blev godkända av klubben. Han sa ju bland annat att det är som att någon har rivit ut hans hjärta och att det är det värsta som han har upplevt i hela sin karriär. Så det är ju, det är inte små ord han understryker hur smärtsamt det har varit, och Tapolic har ju varit ett hett ämne i Bayern-lägret, för att inte bara för att han sägs ha varit en mullvad i tränarstaben, enligt vissa, att information från tränarstaben har gått ut till spelare och andra. Det har gjort Nagelsmann väldigt sur. Det har också varit en grej att Tapolic har inte riktigt gjort sitt jobb, för att andra målvakter i Bayern München, och det har till exempel Alexander Nübel bekräftat, att han inte alls har haft någon som helst kontakt med Bayern under hans utlåning. Och det är faktiskt då Tapolic uppgift som målvaktstränare att ha. Men de målvakterna, de andra då, menar på att det här är inte klubbens målvaktstränare, det här är Neuers målvaktstränare. Så det har spett på ännu mer det här. Och nu när Neuer är skadad och man har tagit in en ersättare i Jan Sommer, har klubben helt enkelt gått efter Nagelsmanns begäran att få kicka honom. För att det känns väldigt märkligt att ha Tapolic kvar när man inte ens har Neuer i skicket att träna honom. Så då vill de få in någon annan som Nagelsmann kan lita på. Och det känns ju väldigt, ja, förståeligt.
Ja, det är Mikael Rechner som har kommit in här som ny målvaktstränare. Gissa på att det inte då är Jan Sommers gubbe som kommer in här och bara tränar.
Nej, han har ju ett förflutet i Hoffenheim, där känner ju Nagelsmann honom också. Han har ju tränat målvakter som Kobel och Baumann och sånt, så att han är en duktig målvaktstränare.
Det låter som bra CV för en målvaktstränare. Kul för Nybel också, kanske få lite kontakt och någon ringer och de stackar.
Exakt.
Men ja, alltså vi pratade lite om det här någon dag off record, så att säga, eller inte i poddsammanhang, Kevin.
Exakt.
Du trodde ändå att det finns en risk att det här går så långt så att Manuel Neuer lämnar klubben.
Ja, alltså det som det snackas just nu i tysk media är att det är ett litet chicken race mellan Julian Nagelsmann, Team Nagelsmann och Team Neuer, och att de här kommer inte samarbeta tillsammans igen. Och skulle Nagelsmann, han har ju stöttning av klubbledningen, och skulle han lyckas nu i Champions League kommande veckorna och även ta hem titlarna i tyska kuppen och ligaspelet, så kommer han ju utan tvekan sitta kvar. Och många menar då på att han kommer inte sitta tillsammans med Neuer längre. För att den relationen är för förstörd. Samtidigt kan man ju självklart resonera att det här är två väldigt professionella personer som kan prata sinsemellan. Men förutom den här incidenten med då hjälptränaren och alltihopa, är det djupare, ska man säga, konflikt då Nagelsmann det senaste året har gått till Joshua Kimmich som en form av kontakt till laget. Att han, när det är något, då skriver han eller ringer han Joshua Kimmich. Och det har Neuer också stört sig på, för Neuer är ju kapten. Och där har det också bubblat upp någonting. Så Stefan Effenberg, Didier Hamann, Lothar Matthäus, alla de här gubbarna som uttalar sig i tysk tv, de flesta menar på att det här är tack och hej för Neuers del.
Jag bara undrar vilken sida är fansen på?
Just nu, det är väldigt splittrat. Ja. Det är verkligen det här klassiska team, det ena team, det andra. Många tycker ändå att det är uppfriskande att han uttalar sig och är så rak och tydlig vad han tycker och tänker. Samtidigt menar många på att han är kapten, han har ett högt anseende, han ska vara en form av förebild. Att han då går ut i det här skedet, alltså när han går ut är det precis innan Champions League-matcherna mot PSG, det är rekordjämnt i ligaspelet och kuppen väntar. Så det hjälper inte riktigt laget i stort. Så nej, det är väldigt splittrat just nu och det är heller inte någon spelare man bara puttar undan. Det är ändå Manuel Neuer som har varit i klubben sedan 2011, stått för alla stora fina titlar och så, och är också kapten i tyska landslaget. Så det är komplext.
Och måste väl ändå anses som en av Bayerns största genom tiderna, eller? Med tanke på allt han har gjort.
Såklart, eller?
Definitivt. Alltså han är ju ändå, om de urbayrarna gärna slänger in, ja, han kommer dock från Schalke, ja. Det är ingen Thomas Müller eller så. Men det är ju ändå precis som du är inne på det här. Alltså det han har gjort för Bayern München kan man inte ta ifrån honom. Jag personligen tycker kanske att han borde ha hållit det här för sig, för att han har satt sig själv i för dåliga skor, för att nu har han tagit sitt ego framför klubbens bästa, och klubbledningen kommer alltid se för klubbens bästa, och då i Bayern är ingen större än klubben. Så jag tror också mer på en exit av Neuer om inget drastiskt sker nu de kommande veckorna, månaderna.
Men det, alltså, Neuer har ju aldrig varit känd för att hålla tyst i så här, alltså, han har ju talar ju väldigt ofta ut om saker och ting och är väldigt rak och sånt i sin kommunikation överlag. Det är för intrycket jag har fått, och att han inte kanske alltid har varit den lättaste karaktären att ha att göra med i ett omklädningsrum överlag, både i landslag och i FC Bayern då. Men det känns som att på något sätt det här är ett steg för stort, eller?
Ja, definitivt. Ja. Speciellt också för att de här intervjuerna som han gjorde med Süddeutsche Zeitung och The Athletic, de var inte alls godkända av klubbledningen. De visste inte ens om det här. Så det här var verkligen, alltså, vissa kanske säger att det är känslosamt, det är impulsivt. Det är det verkligen inte. Det här var extremt välplanerad av Neuers team. Att de går ut till just Süddeutsche och The Athletic, för det ska sägas, det här är identiska intervjuer. Inte så att man säger någonting till Süddeutsche, någonting till The Athletic. Han ville få sitt ord sagt så att det skrivs på engelska och tyska. Mm. Så budskapet skulle ut. Och det kanske också, man gillar spekulationer, det är ju fantastiskt hur folk går igång på det. Vissa menar på att det här är ett form av rophjälp på ett sätt, att säga, hallå, hallå, nu håller Bayern München på så här. Jag är kanske tillgänglig, bara så att ni vet, fotbollsvärlden där ute. Så ja,
han gör, vi får se. Ja, man kan väl säga att han gör en, alltså Cristiano då, med Piers Morgan lite den då.
Ja. Samtidigt som han gör det, man ska ändå ge honom den respekten, att han gör det inlindat. Man måste läsa mellan raderna, och han har gjort det väldigt skickligt med att man inte kan sätta honom dit rent juridiskt.
Han kom igen. Ja, precis, det är skillnaden kanske då.
För han har väl ändå, han har väl också sagt och aviserat att han tänker fortsätta spela fotboll och vill spela hemma i EM 2024 till exempel. Så att han,
exakt.
Han tänker inte heller sluta även trots skada liksom. Så att ja, Schalke kanske inte heller han vill gå hem till, för det känns ju som de kommer åka i, så det blir väldigt intressant.
Vem vill gå till Schalke just nu?
Var skulle han kunna gå då, Kevin?
Alltså, ja, det är ju det svåra. På något vis placera honom. Man ska inte glömma bort att han fyller 37 nu om ett par veckor. Han är målvakt, ja. Gigi Buffon håller ju fortfarande på, om jag inte helt missar mig. Men det är...
Men sen den här skadan, men jag är ju säkert klubbar oroliga.
Precis, alltså det är fortfarande oklart hur allvarlig den är. Vissa menar på att han inte kommer vara tillbaka till sommaren, att det kommer gå in på nästa säsong tills han är tillgänglig. Så det är ett högt spel han spelar just nu, men det låter som, när man lyssnar på hans retorik och sånt, att det är en person som fightas för sin karriär, för att han känner väl i sitt vrå, när han ser sig själv, alltså han ser kryckorna på sig, han är skadad, Jan Sommer, en supermålvakt, har kommit in i Bayern München, sen kickar man hans bästa vän som har varit målvaktstränare i alla åren, att han på något vis känner, shit, nu börjar de tänka och planera utan mig, nu måste jag göra någonting. Samtidigt är det komplexa situationer med landslaget också, för han har en väldigt bra relation med Hansi Flick och så jag har svårt att placera honom, men rent sportsligt hade det ju varit jävligt kul att se honom i en av toppligorna. Nu Premier League, där finns det ju, jag har svårt att se det just nu om inte United plötsligt skulle vilja göra någonting
där
drastiskt galet.
Det är United jag ser, eller då Tottenham möjligtvis då. Men jag tror att om han ska flytta, så han har ju ändå en ganska hög självbild av sig själv. Exakt. Han kommer inte gå till typ Nottingham. Utan du pratar om en av världens bästa målvakter, vilket han fortfarande är, i alla fall om han är frisk. Så att United ser jag som absolut tänkbart om han skulle röra på sig. Men sen är det också, om du värver en spelare som Manuel Neuer, då ändrar du dynamik i ett omklädningsrum.
Exakt.
Och det är det som också är. Ja. Är det väldigt spännande att följa vad som händer med Neuer här, och att det har börjat, det är lite FC Hollywood som sagt i Bayern München. När vi ändå har det på tråden, så är det en annan spelare i Bundesliga som tagit mycket rubriker i Silly iväg på senaste tiden, och det är ju Randall Kolo Muani, kopplad samman med stora Premier League-klubbar, och Eintracht Frankfurt säger så sagt en prislapp på runt, ja, klassiska prislappen, runt en miljard för honom. Kan du berätta lite mer om, ja, vi såg honom i VM också för Frankrike såklart, men det är inte många som kanske har jättegod koll på Kolo Muani. Vad kan du säga om, är det en rimlig prislapp till att börja med?
Alltså, med tanke på hur dagens marknad ser ut och vad vissa spelare går för, så kan jag tyvärr bara instämma. Så jag håller honom extremt högt. Sen får man ju diskutera prislappen, men enligt mig är han säsongens värvning alla kategorier. Han kom gratis från Nantes till Eintracht Frankfurt i somras, och på de här 28 tävlingsmatcherna som han har spelat för klubben har han gjort 14 mål och 14 assist. Han har varit riktigt bra. Han är en stor, stark anfallare. Den här klassiska target-anfallaren som inte finns så mycket längre av, samtidigt som man kombinerar det med en form av snabbhet. Det låter ju nästan som att man pratar om Erling Haaland här, men det är kanske inte på den nivån ännu, men han är riktigt fin, och tillsammans med då en på nytt född Super Mario Götze har han ju skapat oro i Tyskland, i den tyska fotbollen, och här kommande veckan är det ju Champions League också, så mot Napoli. Så det är en riktigt fin spelare, och jag unnar honom verkligen att få spela i en, all respekt till Eintracht Frankfurt, men att få spela i en klubb som slåss om de största titlarna också, för att jag tror ändå att han har det i sig, speciellt just den här spelartypen som han är.
Vi ska låta dig återgå till vad du nu gör en torsdag, Kevin, men först får du bara snabbfrågan här. Vad tror du, kommer Kolo Muani flytta redan i sommar?
Jag går efter vad Marcus Kröscher sa, sportchefen i Eintracht Frankfurt. Läggs pengarna på bordet så kommer nog både klubbar och spelare lyssna. Den ursprungliga planen var egentligen att han faktiskt skulle fortsätta en säsong till i Eintracht, men utvecklingen har ju gått så mycket fortare. Så kommer pengarna, så kommer nog fransmannen att lämna Eintracht.
Gott. Stort tack, Kevin. Alltid lika intressant att lyssna på dig. Och få tacka för tiden. Få se vad som händer med Neuer här också. Det ska bli väldigt spännande att följa, som sagt.
Dankeschön.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det var Kevin Bader alltså om Manuel Neuer och Kolo Muani. Vi har några punkter kvar här på körschemat innan vi ska stänga butiken och dessutom gå över på lite lyssnarfrågor. Vi har konstaterat att Leeds har sparkat Jesse Marsh.
Ja, det var vi inne på i PL-podden redan i måndags, och så kom det fyra timmar senare som det
kanske kan hända.
Liksom. Ja, så kom det några timmar.
Vi trodde väl att det var Nathan Jones som skulle ryka efter hans psykbryt där efter.
Ja, men det kommer nog nästa vecka istället kanske. Nej, men alltså det har inte sett bra ut för Leeds. De har ju ett väldigt spännande spelarmaterial, måste vi säga. Jag gjorde en fin värvning, ny McKennie som kom in, spelade från start mot United igår. Det var ju första matchen utan March. Jag vet inte vad man ska dra för stora växlar av den. 2-2 på Old Trafford. Det är ju starka papper, även om man tappar 2-0 liksom. Sen försvarsspelet. Ja, United kunde ju mycket väl ha vunnit den här matchen, men de ser ju ändå rätt intressant ut i offensiven. Vi har varit inne på det tidigare. Antingen blir det 0-0 med Leeds, eller så blir det hela havet stormar, som det ändå var mer igår. Och det snackas ju lite om alla möjliga tränare. Han i West Bromwich, som jag tappat namnet
Corberan på. Corberan ska väl vara
out. Han har ju förlängt med West Brom istället.
West Brom som pikade Leeds lite där på sociala medier också när de var ute efter det. Han har ryktats ju ofta, Corberan. Han var ju assisterande till Bielsa tidigare också. Ja. Loco Bielsa ska väl inte vara aktuell att komma tillbaka.
Nej, det har ju snackats löst om det, ja. Men nej, gå vidare.
Nej, precis. Och sen Andoni Iraola har det ju varit snack om, men det, han ska ju vara Rayo-trogen.
Ja, det skulle ju varit en av huvudkandidaterna enligt Romano och de bland annat, men ska ju också vilja stanna i Spanien. Så nu vet jag inte riktigt vem det lutar åt.
Arne Slott är väl det senaste. Feyenoords tränare.
Ja, just det. Bra namn är det ju i alla fall.
Arne Slott.
Ja.
Arendt Martin Slott.
Jag gillar det namnet.
Du gillar det?
Ja.
Arne Slott till is.
Ja, det röstar jag på.
Ännu en lätthårig nederländsk tränare.
Ja,
det är ju...
Synd
ja.
Att han inte hinner möta United då på söndag. Men...
Nej. Det hade varit en tränarduell ändå.
Ja, nej, men Leeds, det är klart att de ska in någon, för att de lär ju inte köra på interimlösningen här nu. Men, och som sagt, det finns ju ett bra spelarmaterial där. Visserligen Rodrigo, som varit en av deras bästa spelare, är skadad en stor del av våren. Men det finns ett lag där som är alldeles för bra för att åka ut. Och Jesse March, nej. Vi skulle haft med Frida här nu, så hade hon fått lägga ut vad hon... Vi vet ju alla vad hon tycker om.
Nej, men alltså, jag tycker det är konstig timing att göra det när han har fått värva in halva amerikanska landslaget under vinterfönstret.
Det håller jag verkligen med om.
En match in, sparka honom. Nu var det ju Michael Scubala som blev temporärt ansvarig. Han har ju så gjort tydligt att han är temporär. Tidigare förbundskapten för det engelska futsal-landslaget. Ja, bara en sån sak.
Bara en sån sak. Ja, nej, men det håller jag med om, för March har ju ändå varit med och plockat de här värvningarna uppenbarligen. Och så fick han väl någon match efter fönstret stängt och sen bara tack och adjö. Liksom. Så att, ja, det där har ju varit inne på innan. Chelsea gjorde likadant med Tuchel efter hela sommarfönstret och så vidare. Klubbarna, jag vet inte hur de tänker ibland med timing, alltså. Det är ett mysterium.
Ja, det där med timing, ja. Att sparka tränare en match efter ett transferfönster verkar vara en väldigt så här uppskattad metod i Premier League numera, kan man ju verkligen tycka om man vill om. Men i alla fall, Jesse March, alltså gone från Leeds, och just nu har man en tidigare futsalförbundskapten som tar hand om dem.
Låt han fortsätta hela säsongen.
Just för att han har varit futsal.
Ja, enbart där.
Han fick U21-jobbet där med så här konkurrens inför den här säsongen. Och sen har flyttat upp. Då är verkligen en raketkarriär för Scubala. Och fin start också med tanke på att de plockade poängen här mot United. Vet ni vad, vi har, ska titta på lite frågor här nu också kring, som ni har skickat in här inför såklart. Dave som frågar, är stora spelarförsäljningar troliga i Juventus och vem ryker i så fall? Vlahovic till United, var skulle Locatelli kunna gå? Jag tror att vi kommer prata mycket om Vlahovic.
Ja, där, alltså,
i sommar.
Ja, det är en jäkla fin spelare som kommer locka. Och där, det är väl också den i truppen de kan kräva mest pengar och liksom sitter väl ändå på ett långt kontrakt och så vidare och har ju kvaliteten.
Ja, det är de kan få in pengar från. Vlahovic, Locatelli skulle de kunna få en bra summa.
Absolut.
För.
Absolut. McKennie har man ju redan sålt här nu.
Ja, och det var ganska bra försäljningar de tycker överlag. Sen är mycket snack om att de ska göra sig av med spelare som har utgående kontrakt och sånt i sommar. Då pratar vi om äldre gardet som Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Adrien Rabiot, Alexandro. Alla de här spelarna skulle kunna få lämna Juventus om de ska bygga om fullkomligt. Då. Sen har de inte så mycket pengar att investera på nytt egentligen.
Nej, men skulle vi samtidigt också spara mycket i lönekostnader på de här du rabblade upp. Ja, det är ju det. De sitter på höga löner, kan jag tänka mig. Mm. Och många som Cuadrado, de här, alltså, de är en ålder, det är inget att bygga på för framtiden. Vi kan ju också slänga in att det till och med har ryktats om att Paul Pogba skulle bryta sitt kontrakt här nu.
Men jag
tänkte komma till det har ju slagits ner fullständigt. Men att ens ryktet liksom har kommit. Det säger ju ändå någonting.
Men det är ju inte konstigt med tanke på att han inte spelat en sekund.
Nej.
Alltså att ryktet
han satt på bänken i en match och sen är han skadad igen. Så att,
nej, det har inte varit någon lyckad övergång för Juventus. Tråkigt för Paul Pogba såklart. Man vill ju ändå se en sån spelare på en fotbollsplan. Nej, men som sagt, de namnen som nämns här också som ska bort, det är ju inget att snacka om. För Juventus del nu så gäller det att spela spelare som Miretti, Fagioli, Gatti och så vidare. Så ge dem speltid och förtroende och låt dem växa för den här säsongen. Det är väldigt roligt, Allegri har gått ut och sagt också att nu det enda målet just nu, det är att ta 40 pinnar så fort som möjligt. Säkra kontraktet är det viktigaste för Juventus.
Sen är de ju faktiskt semifinal i italienska cupen och spelar ju Europa League-slutspel. Vinner Europa League så går man till Champions League ändå. Det är en svår väg, men den finns ju.
För det här Juventus är en svår väg.
Ja, absolut. Jag ser inte det hända. Nej, för att, nej, med tanke på att det är Arsenal och United och Barcelona, det är många bra klubbar i Europa League. Men
Men också klubbar finns. Som fokuserar på något annat Europa League.
Absolut. Men det, chansen finns åtminstone att ändå ta en CL-plats. För dem har det ju varit jätteviktigt både ekonomiskt men också för att kunna värva från lite annan hylla i sommar. Liksom.
Så är det. Och ja, vi ska ta fler frågor. Jag ska också notera här när vi ändå var i Italien att en viss José Rodríguez är på väg till Sampdoria.
Ja, var ju på väg till Djurgården nyss.
Ja, nej, han ska till Samp tydligen. Ja, vi får väl se hur det går.
Spelar med Harry Winks. Bara en sån sak. Winks ska passa bollarna till José. Det gillar man ändå, det ser man fram emot.
Jag blev lite glad av att tänka på det. Någon här som kan faktiskt dessvärre inte läsa vad det heter exakt här, men det är frågan om man kan prata om Hammarby. Jag nämner det att det verkar ju vara en isländsk anfallare på väg in till Hammarby. Mer för, som sagt, ni får ju in och lyssna på Allsvenska podden från tidigare i veckan om ni vill ha mer läge till Hammarby. Men det är ju en anfallare som vår kollega då, Daniel Kristoffersson, avslöt att Hammarby värvas, som heter Holmbert Aron Fridjonsson. Och när jag såg att de vill värva Holstein Kiels islänning Holmbert Aron Fridjonsson, så tänkte jag först att är det en handbollsspelare de ska plocka in? För Kiel är en handbollstad.
Ja.
Men det är det inte. Det är Holstein Kiel.
Vi är säkra på det, eller?
Ja, helt säkert. Han har ändå varit i Lilleström där och gjort lite mål och sånt där. Så vi får se om det är någonting.
Tecky är ju också klar enligt Disco då. Ja. Där presenteras i dagarna.
Bra värvning tycker jag också. Det är en väldigt skicklig mittfält. Det skulle bli väldigt kul att se vad han har utvecklats sedan han var i Sverige senast, tycker jag också. Go-Ahead Eagles i Nederländerna senast före testfallet. Lite fler frågor. Ska vi se, det är lite frågor om Superligan såklart. Jim Ruthless säger om hur kan vi stoppa nya Superlig. Och en annan take på det, Rugi Eriksen, som vill att vi ska prata om den europeiska superligan kan rädda oss från den brittisk-arabiska superligan. Också en take på det. Och ja, det är just det att de gick ju ut nu, gänget där med Real Madrid, Barcelona, Juventus i spetsen, och presenterade ett nytt superliga-koncept som ska konkurrera med UEFAs helt enkelt. Och det här är ju väldigt mycket mer tydlig Champions League-kopia.
Ja, det skulle ju vara 50-60 klubbar ska de ju ha pratat med, och det skulle vara olika divisioner hit och dit och minst 14 matcher och allt vad det var. Så att nu, den förra Superligan var väl 14 eller 12 lag eller vad det var, bara de största i världen liksom. Nu borde det ju ändå vara betydligt, ja men liksom, nu är det väl mer sådana som Fulham och sådana också kanske aktuella på ett annat sätt, men ja, vi får väl se, det är ju tidigt här nu. Och ja, de har ju hävdat med en dåres envishet, Real, Barca och Juventus, att nej, Superligan är inte död, medan alla andra har sagt den är stendöd, men uppenbarligen inte.
Laporta var ju ute idag och sa att ja, men såklart det här förslaget är igång och vi hoppas få igenom det.
Ja.
Och det här är ju att nu har man ju ändå riktat, alltså Superligalagen är mer nu kritiska mot att Premier League håller på att springa iväg, och det kan jag förstå att tajmingen är ganska logisk sett till vad vi såg för vintertransferfönster.
Absolut, det är de som har pengarna, alla PL-klubbar.
Och man vill ju försöka fördela de här resurserna över fler länder. Sen huruvida över hur många lag det här kommer fördelas, det är en helt annan sak. Men det grundskillnaden som jag har förstått i alla fall, eller det som jag tolkar hela det här, är ju att det är ungefär samma koncept som det som UEFA vill införa när de gör om Champions League om ett par år. Men att makten hamnar hos en viss antal toppklubbar istället för hos UEFA som organ, och att UEFA:s system med Champions League och Europa League, att de vill byta ut. Det är inget snack om att man ska bryta sig ur de egna ligorna och sånt där, utan man vill ersätta Champions League.
Ja, då känner ju också att de här storklubbarna, de har liksom makten i sina händer. Nu ligger ju den UEFA:s händer istället, och det är väl mycket det Real, Barca framförallt och Juventus och de eftersträvar. PL-klubbarna tror jag inte är lika, eller jag har en känsla i alla fall att
de får mer pengar också.
Ja, absolut, men de har ändå så pass mycket pengar, man vill mycket vill ha mer, men de är inte lika desperata liksom. De har ju ändå PL, och de är inte fattiga om vi säger så.
Nej, så är det ju. Ta en fråga till här från Oliver Johansson. Spurs ska väl ha ny mittbackar och ny målvakt. Vilka borde man gå efter? Och så får ni gärna lämna att Joris blir borta 2 månader, så den 7 meter långa Forster måste kliva in.
7 meter, ja. Det var växbult jag såg senast. Han spelade ju faktiskt, när var det? Precis efter VM-uppehållet mot Brentford, tror jag.
Han var inte bra då.
Nej, han var riktigt svajig alltså, så att alltså det är ju jäkla typiskt för Spurs att det kommer här nu precis efter transferfönstret.
De kunde gått för Keylor Navas istället.
Ja, men absolut. För att Hugo Lloris, alltså visst, vi klagar på honom ibland, han har några tabbar i sig, men alltså han är ändå lagkapten.
Han är ett jättetapp för dem.
Ja, han är liksom i det här läget. Viktig röst i omklädningsrummet, på planen, allting. Alltså visst tabbarna, men Forster känns ju som att han har 3 tabbar i sig varje match liksom. Trots att han var då 7 meter lång så såg han så jäkla osäker ut i luften.
Han är lång, det ska vi komma ihåg.
Ja, absolut, men trots det så såg han ju ut, alltså i luftrummet var det som att han var 1 meter istället. Han såg livrädd ut på hörnen.
Det är väl lite uppgift att de vill ta in Ben Foster nu. Ja. Transfer, rakt från Viasat-studion in i Tottenham-tröjan igen. Det är inte helt otänkbart och inte helt dum lösning ändå, om de måste bli någon bara liksom backup med lite rutin.
För de har ingen bakom Forster, va?
Nej.
Förutom någon junior då.
Är typ Alfie Whiteman kvar? Eller är han tillbaks i...
Nej, jag tror han har lämnat.
Ja, eller är han... Nej, han played for goalkeeper at Tottenham. Ja. Så att han är Alfie Whiteman. Whiteman har spelat med U21 här.
Närmare en PL-start än någonsin tidigare då.
Verkligen.
Ja, spännande.
Ja, efter sina 2 lån i Degerfors.
Ja, jag trodde han hade lämnat faktiskt.
Ja,
nej, men det är klart ett tapp. Och, ja, i sommar, frågan var väl mer inriktad på det, vad som hände då. Ja, alltså Juris förlängde ju nyligen. Och känslan är väl ändå att, alltså, du värvar inte in en målvakt bara för peta Juris. Visst, han är väl typ 36-37, men han har ändå valt att sluta i landslaget nu så han får lite mer vila däremellan. Han är som sagt lagkapten. Alltså jag menar, det är inte lätt att flytta på Juris i sommar heller. Jag tycker kanske man borde göra det, för att Juris känns som att han har passerat bäst för datumet. Men med det sagt, det är inte lätt att flytta honom. Jag har så här mittbackar. Jag Lenglet tror jag inte man köper loss. Det lär ju ryktas om Bastoni igen.
Ja, det är Spurs Jont där. Hur blir det med Bastoni till Spurs i sommar? Värt att satsa på Pau Torres eller Ndicka istället?
Ja, Ndicka ryktas till Arsenal. Nu tror jag inte det blir den när de tog in Kivio istället.
Hinkapi vill jag slänga in i mixen här.
Ja, det snackas ju om att de bidrar på honom, men det har ju också dementerats. Men de är ju säkert intresserade. För Lenglet lär de ju inte köpa loss.
Nej, det var en ganska underlig lösning från början med Lenglet där, tycker jag.
Ja, de behöver ju in en mittback, det kan vi ju slå fast. För att Lenglet, om han lämnar Ben Davies, håller inte riktigt.
Ruben Dias.
Ja, eller Laporte.
Ja, det hade inte varit så dumt. Ja, det är ju också en aspekt i det hela, att det verkar som att alla rapporterar om att det ska bli någon sorts fire sale i Manchester City för att rädda upp allting med tanke på deras.
Ja,
vi får väl se vad det blir av det. Det kom väl väldigt icke-trovärdiga uppgifter om att Real Madrid har aktiverat Erling Braut Haaland-spåret igen, såklart. Ja, såklart det var så. Jag tror det var Fichajes som rapporterade det, så vi kan med andra ord bara ignorera. Tog upp den då. Med det sagt så har tiden runnit ifrån oss och det har blivit dags att stänga detta avsnitt av Sillypodden. Nästa vecka är vi tillbaka då dock under Aftonbladet och Sportbladet Plus. Och som sagt, kan återupprepa det, vi har en kampanj för er som lyssnar på Sillypodden, ni trogna lyssnare. När ni kan få 2 månader plus för 49 kronor, och det gör ni på kampanj.aftonbladet.se/sillypodden. Och får ni massa annat också, som Coppa Italia och Coppa del Rey, bara en sån sak.
In och köp.
Ja, in och skaffa det. Och på återrörande då säger jag till nästa vecka. Ha det gott. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.